When are we gonna do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, I'm tired of the moments of silence. Enough!
19 barn och 2 vuxna sköts till döds i Texas på tisdagen i den dödligaste skolskjutningen i USA på många år. Det är den tredje massakern på mycket kort tid, men än i en lång rad. Många har uttryckt den förtvivlan vi hörde nyss, därav baskettränaren Steve Kerr, vars NBA-lag spelade match i Dallas samma dag, men som vägrade prata sport på den matchens presskonferens. I Studio DN idag om hur det kommer sig att USA accepterar massskjutning efter massskjutning. Med mig, Sanna Thorén Björling, och med Martin Gelin som är korrespondent i New York. Välkommen, Martin.
Tack så mycket.
Ja, Martin, det känns som att vi har pratat om det här förut. Du har bott 20 år i USA. Vad far genom ditt huvud när du ser en flash om en massskjutning till?
Ja, i det här fallet när det är en skola med väldigt unga barn så är det svårt att inte tänka på Sandy Hook i Connecticut som... Där jag var i precis, den, som var fram tills nu den värsta, den mest dödliga massaken på skolbarn i USA. Där jag var samma dag som det hände och satt i kyrkan med syskonen till barnen som hade dött samma kväll. Och det är ju, jag minns också då hur övertygade folk var om att det här skulle förändra saker, att det skulle leda till verkliga förändringar i vapenlagarna i USA. Men det gjorde det inte. Och det är väl ganska osannolikt att även den här tragedin leder till väsentliga förändringar.
Mm. Vi ska prata om allt det där. Massskjutningar, det brukar man kalla de gånger när fler än 3-4 personer faller offer för vapenvåld på samma gång. Bara i år så har det enligt NPR, alltså den amerikanska public service-radion, skett över 200 massskjutningar. Den här gången var det, som du sa, i en lågstadieskola. Vad vet vi om gärningsmännen här och vad som hände?
Ja, det var en 18-årig kille som utförde det, som sköts av polis i skolan under attacken. Det är ju nästan alltid unga män som utför de här typen av attackerna. Inte bara i USA utan hela världen är vapenvåld otroligt tydligt kopplat till män mellan 16 och 25 ungefär. Men USA är det enda landet där det i princip varje vecka sker den här typen av dödliga attacker med grova vapen, grova, ofta halvautomatiska gevär som gör det lätt att avfyra väldigt många skott innan någon kan ingripa.
Du var inne på det, vilka det är som oftast är gärningsmän här. På vilket sätt kan man annars kategorisera massskjutningar i USA? Jag tänker om hur planerade de är, eller antal offer, eller vad som motiverar de här gärningsmännen. Finns det olika, vad kan man tänka, vad finns det för olika typer?
Ja, det handlar ju oftast om lone wolves helt enkelt, alltså ensamma gärningsmän som oftast med mentala problem, med psykiska problem. Det finns ju ett terroristiskt politiskt våld i USA, ett högerextremt våld som har ökat i USA, men det tar sig ganska sällan uttryck i massskjutningar. Det som hände i Buffalo för 2 veckor sedan, där en misstänkt vit nationalist, också en 18-årig man, dödade 10 svarta personer. Det är väldigt vanligt med den typen av rasistiskt våld, men det är relativt ovanligt med att just massskjutningar är politiskt motiverade på det sättet. Det är oftast gärningsmän som vill skada folk på grund av psykiska problem.
Mm. Men ganska ofta är det ju ändå, föregås det ju av någon typ av planering, eller hur? Och det finns ofta tecken.
Ja, absolut. Och så var det, verkar det även ha varit här i Texas. Det var, han hade på sig skottsäker väst, och i Buffalo reste han flera timmar för att hade liksom noggrant planerat ut att det här skulle vara just den. Han hade hittat det område i Buffalo med högst andel svarta i befolkningen. Och det har vi sett, det var i princip alla grupper i USA har, minoritetsgrupper har utsatts för den här typen av riktade attacker. El Paso i Texas för 4 år sedan, när det var en liknande attack där med en vit nationalist som sköt, dödade 21 latinamerikaner på en shoppinggalleria. Också tydligt politiskt motiverad, och vi har sett liknande attacker i synagogor och i moskéer. Och i Kalifornien häromveckan så var det en attack på en taiwanesisk kyrka som utfördes av en pro-kinesisk nationalist, född i Taiwan men anhängare av Kuomintang, som idag är det liksom det pro-kinesiska partiet i Taiwan. Det tycker jag var intressant, för att det finns ju gott om politisk extremism i Taiwan och i Kina, men det tar sig väldigt sällan uttryck i massskjutningar. Så att det var liksom en kombination av en pro-kinesisk extremism som tog sig uttryck i en väldigt amerikansk form, i och med att han skaffade ett grovt attackvapen och gick in i en kyrka och försökte avrätta så många som möjligt. Mm. Någonting som helt enkelt inte sker regelbundet i något annat land.
Nej, det är just det. Tillgången på vapen, lättillgängliga vapen av alla sorter, och inte minst de här halvautomatiska vapnen, är ju helt unikt stor i USA. Och sen får de här massskjutningarna, möts ju hela tiden av fördömanden och sorgeuttryck och så. Vi ska höra vad vicepresident Kamala Harris sa.
I would normally say in a moment like this, we would all say naturally that our hearts break. But our hearts keep getting broken. And our broken hearts are nothing compared to the broken hearts of those families.
Också president Biden har hållit tal, det gjorde Barack Obama många gånger, och även Donald Trump fördömde ju vansinnesdåd. Vad händer nu, tror du, Martin?
Det som händer nu är att NRA har konferens i Texas i helgen, där Donald Trump, Ted Cruz, Greg Abbott, Texas delstatsguvernör, ska tala om rätten att bära vapen, rätten att kunna köpa relativt obehindrat den här typen av grova vapen, rätten att bära de här vapnen i kyrkor och shoppinggallerior och offentliga miljöer. Så det, ja, John Cornyn, den andra senatorn i Texas, har ställt in sin medverkan på NRAs konferens, men nästan alla andra tunga republikaner kommer att vara där.
Det brukar ju vara så också att man ofta säger från vapenförespråkarnas håll att ja, det här är förstås förfärligt, det här är ingenting vi står för, men så säger man att vi ska inte blanda ihop det här med den konstitutionella rätten att bära vapen. Det är så otroligt tröstlöst. Du berättade att du var i Sandy Hook, du var också i Parkland i Florida, där också väldigt unga människor miste livet. Vad kände du då? För de flesta i Sverige är ju det här obegripligt, att ingenting händer. Vad tycker folk i USA om vapenrestriktioner?
Det är ganska konsekvent en majoritet som är för reformer, som vill se strängare restriktioner på vem som får köpa vapen, vilka sorts vapen man ska köpa, hårdare bakgrundskontroller. Och oftast efter de här tragedierna, efter Sandy Hook till exempel, så arbetade kongressen fram ett ambitiöst lagförslag där de bland annat med Joe Manchin, demokraterna, och Pat Toomey, en av de få moderata republikanerna i senaten, som försökte liksom arbeta fram ett vapenförslag som inte skulle provocera allt för hårda reaktioner från de konservativa som är mest måna om att nästan absolutister när det gäller rätten att bära vapen. Men det fick 55 röster i senaten, vilket inte räckte. Så att det hade majoriteten i senaten, det hade en stor klar majoritet i representanthuset. Och det hade otroligt starkt stöd bland folket. De flesta av komponenterna i lagen hade 80-90% av amerikanska folket som stod bakom dem. Men det stoppades ändå av en minoritet av republikaner och ett fåtal konservativa demokrater. Så det är förmodligen vad som kommer hända även nu. Ifall kongressen, ifall Biden utvecklar ett nytt lagförslag för att reglera vapen, så räcker det med en liten grupp av republikaner som röstar emot det för att det ska stoppas.
Vad skulle du säga, du nämnde här att NRA, det är ju alltså den stora vapenlobbyorganisationen, den har ju traditionellt varit väldigt stark, men de har ju också drabbats av stora skandaler. Hur står sig NRA idag?
Ja, precis. Det har stormat rejält där. En del interna korruptionsdomar och sånt. Bedrägeri och kopplingar till Ryssland och annat som har förstört deras anseende. Jag tror väl personligen att NRAs roll överdrivs lite i berättelsen om vapenlagen i USA. Jag ser mer NRA som en spegel av ett befintligt, väldigt starkt stöd för en närmast liksom absolutism i synen på rätten att bära grova vapen i konservativa delar av USA. Ungefär 30-35% av befolkningen som stödjer de idéer som NRA idag förknippas med. Så att ofta efter såna här attacker så kommer liberaler och progressiva med långa listor på liksom vilka politiker som har tagit emot donationer från NRA. Och det anses finnas liksom någon slags korrelation då mellan donationerna och stödet för vapenlagar. Men de flesta republikaner som röstar emot reformer av vapenlagar gör inte det för att de tar pengar från NRA, utan för att de själva stöder idéerna och för att deras väljare stöder idéerna. Så jag tror inte nödvändigtvis att det skulle bli lätt att få igenom nya vapenlagar ifall NRA totalt kollapsar. Samtidigt så är det att deras årliga konferens nu äger rum, och Trump och Ted Cruz och tunga Greg Abbott som höll själva presskonferensen om vad som händer nu i Texas, att de kommer stå där och prata om sin liksom absoluta stöd för vapeninnehav har ju liksom ett kampanjvärde för dem som vill bevara status quo.
Tror du att de känner att de riskerar någonting där? Alltså, är det en väldigt utomstående, den utomstående kan säga att hur kan man göra det? Men faktum är ju att de ju också har, som du säger, anhängare.
Ja, alltså de riskerar ganska lite. Det är den amerikanska politiska dynamiken idag har ju en slagsida för landsbygden och för de regioner som de konservativa delstaterna som där det finns en majoritetsstöd för de här vapenlagarna. I storstäderna där en majoritet av USAs befolkning bor så är det väldigt lågt stöd för den här typen av vapenlagar. Men i kongressen så är landsbygden överrepresenterad, och det gör det möjligt för politiker att fortsätta rösta för en politik som bara har stöd av 30% av landets befolkning. Det är ju samma dynamik vi ser med aborträtten till exempel, där högsta domstolen förväntas upphäva Roe versus Wade i sommar, trots att det har också stöd av ungefär 2 av 3 amerikaner. Och vi har än så länge inte sett några markanta, det är svårt att se att det kommer få några uppenbara konsekvenser för republikanernas chanser att vinna flera nya säten i kongressvalet i höst.
Och den där slagsidan beror ju bland annat på att senatorerna är 2 per delstat, oavsett delstatens befolkning, och att det skiljer enormt mycket, som vi vet, mellan delstatsbefolkningarna. Det kan vara som Kalifornien jämfört med Montana till exempel, har ju lika stor representation i senaten.
Precis.
Man talar ju ofta om konstitutionens andra tillägg, the Second Amendment, där rätten att äga vapen avhandlas. Kan du säga någonting om om varför den här frågan om vapen i USA är så laddat och var det där stödet för vapen faktiskt kommer ifrån.
Ja, jag menar, när grundlagsfäderna skrev Bill of Rights och när de skrev andra tillägget till konstitutionen, så var det ju inte, såg de inte framför sig det USA vi har idag. Alexander Hamilton och flera av dem som formulerade de här tilläggen till konstitutionen var ju mest måna om att undvika en statlig tyranni av det slag som de då hade precis besegrat i Storbritannien. En liksom monark som använde vapen för att krossa demokratiska rörelser. Så formuleringen om att det amerikanska folket ska ha rätt till att ha en beväpnad milis, det handlade ju om att just att stå emot en statlig tyranni och att ha det istället för en grovt beväpnad armé. Idag har ju USA både världens största armé och världens största poliskår som är otroligt grovt beväpnad och har ofta militärutrustning. Och dessutom 300 miljoner vapen som cirkulerar bland civilbefolkningen. Så det tror jag var väldigt långt ifrån ett USA som grundlagsfäderna hade sett framför sig.
Verkligen. Vad tror du kommer, vart går man härifrån?
Ja, jag menar, det som kan förändras i lokala lagar, och det såg vi även efter Parkland till exempel, fick Florida faktiskt igenom en hel del reformer, även om många av dem sen har upphävts, eller den konservativa regeringen där nu har genomfört nya, ganska radikala vapenlagar och lagar som ger rätt till exempel självförsvar. Man kan ganska godtyckligt skjuta folk när man känner sig hotad. Men vi ser ju en splittring mellan liksom liberala regioner och konservativa regioner där storstäder och liberala delstater genomför hårdare vapenrestriktioner. Samtidigt är vapen, jag menar, en person som vill genomföra en massaker av det här slaget reser ofta från andra städer. Så länge det cirkulerar 300 miljoner vapen i USA så är det svårt för lokala liksom, communities att reglera vapen där. Det är därför till exempel Chicago har ju ganska hårda vapenlagar, men det är ändå väldigt mycket vapen där som kommer från andra delstater i närheten. Alltså det är svårt att, tror jag, få ett stopp på den här blodbadet så länge det inte sker väsentliga förändringar i federala politiken. Samtidigt som det då riskerar att skulle det genomföras hårda, strängare restriktioner av vapen så skulle det leda till en massiv ökning i vapenköp i sista stund. Så att det, och säkert våldsamma responser till det. Så att det är en otroligt svår situation som USA försatt sig.
Det brukar ju ske någon slags hamstring. Det kommer man säkert att se nu också, att folk börjar köpa vapen för att vänta sig att det ska skärpas på olika sätt. Det är intressant det där att just att delstaterna blir allt mer olika. Man har ju ibland pratat också om att man eventuellt skulle kunna använda vapenlagar och göra samma konstruktion som man gör i de lagar som förbjuder abort i republikanska delstater. Att man hittar på olika typer av konstruktioner av lagarna som gör att de är svårare att upphäva. Vi får se vad som händer. Avslutningsvis, Martin, vad är du mest intresserad av att följa här?
Jag vet inte. Det är svårt att inte bli otroligt cynisk när det gäller republikanernas lyhördhet inför tragedier av det här slaget. Jag tror att NRA-konferensen i helgen kommer präglas av det gamla vanliga budskapet från republikanerna. Mm. Och Trump har ju själv fört en väldigt omfamnat en väldigt våldsam retorik, och han var ju unik också som president i och med att han i vanliga fall går vapenförsäljningen ner när republikanska kandidater vinner presidentval, men under Trump så ökade vapenförsäljningen stadigt under hela hans period, och så hans roll i liksom vapenkulturen i USA tror jag inte kan underskattas.
Tack ska du ha, Martin Jelin, DNs korrespondent i New York, för att du var med idag.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Play.